God morgon. Jag har ett par kapitel här framför mig som jag funderar på. Och det är, ska jag säga direkt då, det är Judas brev. Det är ju bara ett kapitel. Och det är andra Petrus brevs andra kapitel. De här båda kapitlen, dels från Petrus andra brev och dels Judas brev, överensstämmer så oerhört med varann att det är rent märkligt. Det innehåller också båda kapitlen egentligen ganska så identiska moment. Men eftersom båda de här breven kommer i slutet av Nya testamentet och väldigt mycket ägnar sig åt det som uttryckligen handlar om ändens tid, då förstår jag att det är också det. Det är ändens tid. De handlar om, och det är adresserade kanske särskilt då till den kristna församlingen i ändens tid. För att få perspektivet här ska vi först titta på ett par kapitel i Apostlagärningarna. Där den kristna församlingens första tid beskrivs. Den första tiden då, strax efter att Jesus själv, den historiske Jesus, som är den evige Gudens son, hade fullbordat sitt verk på Golgata kors och dött. Så blivit begraven och uppväckts från de döda. Och i följd av att han upptogs i härligheten så kom också den helige ande över församlingen och skapade en underbar gemenskap. Underbar och Kristusorienterad. Och den här gemenskapen beskrivs ju i Apostlagärningarna. I Apostlagärningarnas andra kapitel och fjärde kapitel och i flera andra kapitel i Apostlagärningarna beskrivs ju den här gemenskapen. Och jag kan läsa från andra kapitlet om alla de som då tog emot budskapet. Det står så här ifrån den 41 versen. Det som då tog emot apostens ord lät döpa sig, och så ökades församlingen på den dagen vid pass 3000 personer. Och dessa höll fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över var och en, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Men alla de som trodde höll sig tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina jordagods och vad det för övrigt ägde och delade med sig därav åt alla eftersom var och en behövde. Och ständigt var dag var det endräktigt tillsammans i helgedomen. Och hemma i husen bröt det bröd och åt med fröjd och hjärtats enfald och lovade Gud. Och allt folket var dem väl bevåget. Och Herren ökade församlingen dag efter dag med dem som lät sig frälsas. Här har vi alltså slutet av kapitel 2 i Apostlagärningarna. Och även senare delen av kapitel 4 beskriver ju samma församlingsgemenskap på ett liknande sätt. Det står så här ifrån den 32 versen i det fjärde kapitlet, att i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan det hade allting gemensamt. Och med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herrens Jesu uppståndelse. och stor nåd var över dem alla. Bland dem fanns ingen som led nöd, för alla som ägde något jordstycke eller något hus sålde detta och bar fram betalningen för det sålda och lade den för apostlarnas fötter. Och man delade ut därav så att var och en fick eftersom han behövde. En viss Josef nämns också här som ett exempel. Josef är, som av apostlarna också kallades Barnabas. Det betyder förmanaren. En levit som var bördig från Cypern. Och så han sålde en åker som han ägde och bar fram penningarna och la dem för apostlarnas fötter. Just gemenskapen, glädjen, brödsprydelsen, det står ju i andra kapitel, läser om den versen, 46 versen. Ständigt var då var det endräktigt tillsammans i helgedomen, och hemma i husen bröt det bröd och åt med fröjd och i hjärtats enfald och lovade Gud. Vilken bild av, alltså, den kristna församlingsgemenskapen. Den har faktiskt fångat och fängslat människor alla tider, tänkare, men framförallt de som själva låter sig övertygas då av budskapet om Jesus. Tiderna igenom har ju fascinerats, fångats och sökt begripa och sökt att i möjligaste mån efterlikna den här gemenskapen. Och det var i tidigt stadium. Och jag tror att alla väckelserörelser gått fram har på något sätt fått smaka någonting av detta. Alla de väckelserörelser som verkligen kommit från Gud och satt stort värde på det. Och då blir de här breven i närmare slutet av Nya Testamentet på ett sätt ganska störande. Störande i den meningen att båda de här författarna, både Simon Petrus och Judas, är inte så angelägna om att skildra den här hjärtliga gemenskapen och de uttryck som den får, som det är angelägna att varna för. Varna för att en gemenskap kan, alltså med alla de uttryck av samhörighet och kanske hjärtlighet och glädje rent av, avfalla. Och i det här fallet då, som de här båda författarna ringar in frågan, så tycker jag det är verkligen värt att stanna inför och fundera på vad all sin dag med. Simon Petrus skriver i sitt andra brev, och jag läser från verserna 13-14 här, om de som, båda de här författarna är allvarliga med att riktigt peka ut de som har avfallit. Och de som inte bara har avfallit, utan som även går in för att förleda och förföra andra. Jag hoppar in mitt i Petrus andra brevs andra kapitel då, i 13 versen. Och det står så här: det ska så bli bedragna på den lön som de vill vinna genom orättfärdighet. De har sin lust i kräsligt levande mitt på ljusa dagen. Det är skamfläckar och styggelser där det vid gästabuden som de får hålla med er frossa i sina njutningar. Har ni hört? gästabuden som de får hålla med er, vad är detta frågan om? Skulle inte alltså såna här orättfärdiga krafter verkligen kunna avlägsnas mycket radikalt och bestämt från en kristen församlingsgemenskap? Här varnar aposteln uppenbarligen för att det inte alltid är möjligt. Gästabuden som det får hålla med. Han fortsätter, deras ögon är fulla av otuktigt begär och kan icke få nog av synd. Det lockar till sig obefästa själar. Det har hjärtan övade i girighet. Förbannade är det. Och även Judas skriver alltså i sitt brev då, mitt i brevet, inte alls särskilt angelägen om att lyfta upp den kristna församlingsgemenskapens renhet och värdighet och den stora glädjen som det faktiskt är att vara tillsammans som troende och hylla Jesus, Guds son. Han varnar också, han har också den här bilden i vers 12. Jag läser från 12:e versen i Judas brev. Det är dessa som får hålla gästabud med er, där det sitter så som skamfläckar vid era kärleksmåltider och oförsynt ser sig själva till godo. Det skyar utan vatten, skyar som drivs bort av vindarna. Det är träd som står nakna på senhösten, ofruktbara i dubbel motto, döda, uppryckta med rötterna. Vilket öde att vara som ett träd som står naket på senhösten, att vara ofruktbar i dubbel motto, död, uppryckt med rötterna. Här placerar han inte dem på ett väldigt avlägset håll, som faktiskt Jesus själv gör när han talar om de som avfaller. Han talar ju om att de ska bli utkastade i mörkret och där ska vara gråt och tandagnissla. Ett exempel på det har vi ju i Matteus evangeliets 8:e kapitel och 12:e vers. När både Judas och Petrus skriver att det här alltså kan förekomma mitt i församlingsgemenskapen, mitt under kärleksmåltiderna, så kan sådana här krafter uppenbaras och operera. Vad är det vi har att göra med här? Kanske en liknelse av Jesus kan kasta ljus över den frågan. I Matteus evangeliets 13:e kapitel så ger Jesus en liknelse i 24:e versen. Han sa, med himmelriket är det så som när en man sådde god säd i sin åker. Men när folket sov kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och satte frukt så visade sig och ogräset. Då trädde husbondens tjänare fram och sa till honom, Herre, du sådde ju god säd i din åker. Varifrån har den då fått ogräs? Han svarade om, en ovän har gjort detta. Tjänarna sa till honom, vill du alltså att vi ska gå stad och samla det ihop? Men han svarade nej, till då kunde ni rycka upp vetet jämte ogräset när ni samlar detta ihop. Låt båda slagen växa tillsammans in till skördetiden, och när skördetiden är inne vill jag säga till skördemännen, samla ihop först tillhopa ogräset och bind det i knippor till att brännas upp och samla sedan in vetet i min lada. Och han förklarar den här liknelsen längre fram i det här kapitlet. När lärjungarna frågar honom. I 37:e versen säger han: den som sår den goda säden, det är människosonen. Åken är världen. Den goda säden, det är rikets barn. Men ogräset är ondskans barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidens ände. Skördemännen är änglar. Så som nu ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, så ska det också ske vid tidens ände. Människosonen ska då sända ut sina änglar, och de ska samla ihop och föra bort ur hans rike alla dem som är andra till fall och de som gör vad orätt är, och ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska vara gråt och tandagnisslan. Här har vi också ett uttryck av liknande slag. Som att de skulle kastas ut i mörkret i 8:e kapitlet. Och där ska vara gråt och tandagnisslan också. Det som Simon Petrus och Judas, alltså inte Judas Iskariot utan en annan Judas, skriver i sina brev i slutet av Nya Testamentet, det skulle ju kunna uppfattas som en dementi av just den uppenbarelse som Simon Petrus själv fick i Apostlagärningarnas 10:e kapitel och som behandlas i Apostlagärningarnas 11:e kapitel. Det kom ju några som inte var judar, som inte var omskurna, och ville höra vad aposteln Petrus hade egentligen att säga. Och Petrus följde med dem, därför att han säger i Apostlagärningarnas 11:e kapitel i vers 12: anden sa till mig att jag skulle följa med dem utan att göra någon åtskillnad mellan folk och folk. Anden sa till mig att jag skulle följa med dem utan att göra någon åtskillnad mellan folk och folk. Men i sitt andra brev då, i det andra kapitlet, så understryker han alltså kraftigt att det är skillnad mellan folk och folk. För att de kan sitta tillsammans vid samma bord. Och han skriver om sådana som är som källor utan vatten. Andra kapitlet. Skyar som drivs av stormvinden. Det svarta mörkret är förvarat åt dem. Judas skräder inte heller orden. Skriver också om skyar utan vatten. Skyar som drivs bort av vindarna. Det är träd som står nakna på senhösten. Ofruktbara i dubbel mått och döda. Uppryckta med rötterna. Det verkar som att de inte spar, så att säga, någon energi här på att faktiskt beskriva hur somliga skiljer sig från vad Gud egentligen vill. Vad Gud egentligen vill skapa i människors hjärtan och upprätta, så att säga, i deras liv. Hur kan det komma sig? Jag tror att det är därför att skulle vi bara vara angelägna om en idealgemenskap som liksom etablerades i tiden, då skulle vi missa någonting av budskapet om Herren Jesus. Det finns nämligen en sida av det som han själv, Jesus själv, är allvarlig med att betona. Och i korthet framställer han ju saken så i Matteusevangeliets 24:e kapitel och 14:e vers: detta detta sen, detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Just därför har det så allvarligt att inte göra skillnad, åtskillnad mellan folk och folk. Därför alla var föremål för Guds nåds evangelium. Men versen slutar inte med det här, det står så här också. Sedan ska änden komma, sedan ska änden komma. Och det är minst lika viktigt att vara, ska vi säga, informerad och orienterad såväl om evangelium som om vi säger missionssituationen som om tidsläget, om vilken tid vi faktiskt befinner oss i. Sedan ska änden komma. Det handlar om det profetiska perspektivet. Det profetiska perspektivet. Just detta är det som aposteln Simon Petrus i sitt andra brev och Judas, inte Judas Iskariot, långt därifrån, betonar i sina korta, förhållandevis korta skrivelser. Det är skakande att se hur båda de här författarna, både Petrus och Judas, är angelägna om att lyfta fram de varnande exemplen från skriften. I denna tid är ju praktiskt taget alla människor, det finns väl ingen som inte är orolig för händelseutvecklingen i tiden. Och i det allmänna medvetandet finns det varnande exempel från historien som man återkommer till. Handlade om kärnkraften, kärnvapen eller kärnkraft i allmänhet. Ja, då har vi ju atombomberna över Hiroshima och Nagasaki 1945. Handlade om kärnkraften i allmänhet. Ja, då är det ju Tjernobylhaveriet, Harrisburg och andra haverier. Det som var i Japan senast 2011 tror jag, Fukushima, stora och allvarliga haverier. Handlar det om förföljelse av oliktänkande eller rasdiskriminering? Ja, då tänker vi på och påminner om andra världskriget, om holocaust och koncentrationslägren. Men med tanke på läget i tiden så undrar jag ibland om dessa exempel, varnande exempel, kärnkraftshaverier och så vidare, trots allt inte håller på att förlora sin kraft, förlora sin udd. Särskilt allvarligt är det när det varnande exemplen från skriften upphör att engagera oss. Eller väcka oss. Eller orientera oss. Vilket ju är Guds mening. Nya testamentets författare. Märkligt nog de här. Båda som jag nu särskilt tittar på. Tar inga exempel från sin samtid. Ingen av dem citerar ett exempel från apostlagärningarna. Eller sina egna erfarenheter när de har rest omkring och predikat evangelium. Utan de hämtar, båda de här är väldigt överens om att varnande exempel finns det alla anledning att påminna om från skriften. Jag tar bara ett av dem från Petrus. Han påminner där om att Gud skonade icke, det här är vers 5, ej heller skonade han, skonade Gud, den forntida världen, om han och när han lät floden komma över det ogudaktigas värld, bevarade Noa såsom rättfärdighetens förkunnare jämte 7 andra. Det här är ju allmänt betraktat som en myt. Liksom andra exempel här som båda de här nämner. Men de lyfter fram det här på fullt allvar. Som att det här gäller det att akta på. Det menar Jesus själv att vi ska göra när han säger i Matteus evangeliets 24 kapitel och vers 37 på det viset. Så som det skedde på Noas tid så ska det ske vid människosonens tillkommelse. Så som människorna levde på den tiden, före floden. De åt och drack, män tog sig hustru och hustru gavs åt män. Ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste av i intet förrän floden kom och tog dem allasammans bort. Den forntida världen, det ogudaktigas värld, den forntida världen, det är inte detsamma som det ogudaktigas värld. Men det ogudaktigas värld höll på att ta över den forntida världen. Och därför sände Gud floden i ändens tid. Och varnar Petrus och Judas. För så kommer den kristna församlingen hotas att tas över av ogudaktiga krafter. Det är alltså inte som när aposteln Paulus skriver sina brev. Han betonar ju närheten till det här underbara att Jesus är uppstånden. Och därför så inleds ju flera av breven av jubel och tacksägelse och hälsningar som är fulla av nåd och frid. Och sen kommer han också in på vissa saker som inte är så bra. Och det kan vara olika saker. Men i stort sett så är ju församlingarna i Guds hand. Och det vill vare sig Petrus eller Judas förneka att församlingarna inte skulle vara i Guds hand även i ändens tid. Men onekligen, ogudaktiga krafter hotar att ta över. Och därför så gäller det verkligen att bereda sig på att Gud, om vi säger enligt Jesu liknelse då, om såningsmannen som sådde, om ovännen som också sådde, att det kommer en uppgörelse. Ej heller skonade Gud den forntida världen, om han och när han lät floden komma över det ogudaktigas värld, bevarade Noa såsom rättfärdighetens förkunnare jämte sju andra. Detta exempel och de andra exemplen som nämns gör ju klart att den kristna församlingen kommer att möta samma krafter, kommer att få kämpa med samma motstånd eller liknande motstånd som alltid har varit aktuellt för gudfruktiga människor i alla tider. Och det handlar om andliga krafter. Det handlar om en andlig strid. Den kristna församlingen i ändens tid står och befinner sig i en andlig strid. De allmänna historiska exemplen är allvarliga, det går inte att ta lätt på dem, men de kan inte tränga in på det viset som exemplen från skriften gör i den andliga situationen och hjälpa oss att vi blir orienterade andligt genom Guds eget ord och genom Guds ande. Ja, må Herren hjälpa oss.